We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sidipodden, välkomna ska ni vara hit denna dagen före midsommar. Du och jag, Makoto, och alla tittare live, TikTok och YouTube, välkomna hit. Vi har i vanlig ordning hur mycket som helst att gå igenom. Det är sportchefsbyte eventuellt då i Chelsea. I alla fall kommer man ju gå skilda vägar med Marina
Granovskaya. Bra start.
Och vi får väl se vem som kommer in där då istället. Massor med rykten i vanlig ordning. Eventuellt ett nytt bud på Frenkie de Jong. Annars väldigt lite i Manchester United än så länge.
Det händer lite och det börjar tisslas och tasslas. Och nu börjar de här uppgifterna dyka upp här och var de där Cristiano Ronaldo besviken över uteblivna värvningar. Uppgifterna brukar väl dyka upp nu också.
Ja, precis.
Det är ju många namn de har missat hittills. De har ju, det är, grejen är väl att Frenkie de Jong är den de måste få in. Ja, det är prioriterat.
Det är ju den prioriterade värvningen.
Och sen kan de börja agera egentligen. För att det är ju frågan hur mycket de spenderar på Frenkie de Jong av hur mycket man kan spendera på andra spelare och så vidare.
Ska vi börja där och försöka utveckla det här lite grann om just Frenkie de Jong. Nytt bud på väg in har det pratats om att man nu... Ja, samlar krafterna för att få ihop ett bud som ska vara tillräckligt stort för att Barcelona ska vara nöjda då. Samtidigt står ju inte Barcelona med ryggen mot väggen som man gjorde för ett par veckor sedan nu när man då röstade igenom de här försäljningarna utav framtida merchförsäljning och framtida tv-intäkter. Så vi får se, men känslan är väl att Frank borde dyka upp här om någon vecka eller två, för att vad har vi än, 2 veckor kvar innan försäsongen börjar.
Ja, och Ten Hag har ju sagt att han vill ha med Frenkie de Jong, eller det sägs att han vill ha med honom på just för säsongen direkt för att få in honom i laget, och det är jätteviktigt att få in honom.
Ja, det är jätteviktigt att få in honom. Alltså, Ten Hag ska sätta ett, eller Ten Hag, nu ska vi vara noggranna. Om någon anledning ska vi vara noggranna med precis just det här namnet och inga andra namn. Men... det är extremt viktigt att han ska sätta ta över ett helt nytt lager, en helt ny grupp, att få ha den gruppen så intakt som möjligt från dag ett. Jag menar, mycket utav det här projektet kommer ju faktiskt kretsa runt Frenkie de Jong den här säsongen. Det är ju känslan man har. Det är en spelare som Ten Hag känner till, som han känner, som man vet vad han kan få utav, och som framför allt då såklart det är en kvalitet som det där mittfältet inte har. Kanske med undantag av Bruno Fernandes, även om han är mer en forward. Så att det är oerhört viktigt att han kommer in här. Och vi tror väl att även Manchester United inser att det är oerhört viktigt att det här blir av ganska snart.
Ja, sen är det ju Manchester United vill inte vara laget som på något sätt alltså hjälper Barcelona ur sitt problem. Och det som talar för, det som är intressanta som har dykt upp nu, att först var ju tanken att de kanske inte behöver sälja Frenkie de Jong i och med de här ekonomiska boosten som han har fått. Nu verkar det ju snarare som att det kanske är sportsliga skäl som Barcelona egentligen säljer Frenkie de Jong. För att Xavi ska ju vara väldigt, alltså ordet besatt har använts liksom i spansk press av Bernardo Silva. Mm. Att han verkligen, verkligen vill ha in Bernardo Silva, och han ser framför sig mittfältet med Pedri, Bernardo Silva ska bli något nya Xavi Iniesta för honom.
Ja.
Och det kan man ju se framför sig, det är två fantastiska fotbollsspelare. Och att Bernardo Silva själv då vill flytta söderut, är öppen för det. Nu har ju liksom Pep Guardiola fick ju frågan om det här roligt nog i samband med att han var där för en välgörenhetsmatch i Barcelona, så han sitter i Barcelona och svarar på frågor om Barcelonas intresse om han spelar i City då. Och då sa han ju det att ja, men såklart att jag just nu tror jag att Bernardo stannar, men jag har sagt det förut, jag vill inte ha kvar spelare som inte vill vara här.
Nej.
Och det City sett kräva då är ju uppemot 1 miljard. Och Barcelona vill nog gärna finansiera den värvningen via att sälja Frenkie de Jong. Mm. Och de vill ha ganska mycket pengar för det. United ska ju presentera ett andra bud nu som de ska väl höja lite till. De är inte uppe på Barcelonas värderingen, men på ett eller annat sätt måste de ju hitta en lösning tillsammans. Det för alla parter egentligen.
Ja, det måste de. Och alltså Manchester United måste få in Frenkie de Jong nu. Därför att det är inte det enda de behöver värva den här sommaren. Det behövs komma in fler spelare än så. Det behövs in en ny forward, det behövs en ny mittback. Och det är bara för att, som jag ser det, täppa hålen som finns. Jag ser inte att man kan gå in i den här säsongen med tanke på att det är 5 byten, med tanke på att det är en oerhört lång säsong med ett VM insprängt i mitten, så man kan inte kliva ut med en tunn trupp till den här säsongen. Och just nu så börjar Manchester Uniteds trupp se lite tunn ut. Och det trodde man väl aldrig att man skulle säga, men där är vi faktiskt.
De har ju tappat, vad är det, 5-6 spelare som är borta. Det är Pogba, det är Cavani, det är Jesse Lingard, det är Mata, det är Matic. Alla de här spelarna har ju lämnat och det har inte ersatt med någon.
Nej.
Och sen var det väl lite för bred innan truppen. Det fanns lite mycket överflöd och den behövde strömlinjeformas mer än vad den var. Men just nu så är det ju bara numerären rakt av, så måste de ju få in nya spelare. Och det är ganska många positioner de behöver förstärka på. Mm. Och nu så här, Frenkie de Jong som sagt, jag tror ju att han kommer att lyfta spelare som Fred McTominay runt sig. Att de kommer få en boost och de kommer ingå i den här truppen. Jag har svårt att se dem. Jag vet inte riktigt vilket namn det skulle vara. Man värvar inte defensivt mittfält. För alla tjatar om den defensiva mittfälten, har vi också gjort. Men jag ser inte den klockrena alternativet som de skulle kunna få in i det här fönstret. Så det kan ju bli, det var vi inne på förra veckan också, det kan, eller i måndags rättare sagt, att det kan nog bli billigare alternativ där om någon. Men bara att Frenkie kommer in höjer hela mittfältet. Sen ska vi in en vänsterback av något slag. Pratar om David Raum från Hoffenheim bland annat. Pratar om Tyrell Malacia från Feyenoord. Skulle inte kosta så mycket någon av dem. Mittback pratas ju fortfarande jättemycket om Pau Torres. Det pratas om Antony yttern i Ajax. Det pratas om Lisandro Martinez. Ja, det är många namn som figurerar runt, men just nu så sitter United och inte lyckats med någonting än. Men det är ju för att man fokuserar på Frenkie de Jong, och det tycker jag är rätt. Men då måste man se till att det här inte blir så utdraget som vi alla tror att det kommer bli. Men det är just nu känslan att det här kommer bli utdraget.
Ja, extremt. Och så mycket mer är det inte från Manchester United just nu. Alltså det är otroligt lite rykten om man ska jämföra med ja, men de klubbarna som man främst konkurrerar med. Vi pratar Tottenham och Arsenal kanske i första hand, som kommer vara de, ja, och Chelsea då. Vi vet inte riktigt att vi har Chelsea just nu, om vi ska vara riktigt ärliga. Vi kommer prata om alla de här lagen idag, för att det är ju så här, de lagen, det är fortfarande en ganska bra bit fram till Manchester City och Liverpool. Och de här 4 lagen är ju känslan att det är de krigar om de här fyra positionerna mellan 3 och 7. 6. Jag kan inte räkna. Just nu.
Ja.
Och mycket av det arbetet görs ju den här sommaren. Vem som positionerar sig bäst för att ta de här platserna. Nu blev det Chelsea och Tottenham. Och det kommer ju såklart ge dem en boost den här sommaren. Det blir ju så. Spiralen är viktig. Vi har ju sett Tottenham redan förstärka sitt lag den här sommaren. Vi får se vad som händer med Chelsea. Vi kan väl ta det nu då. De skiljs från Marina, och det är känsliga tiden som att det var ju Abramovic anställde. Det var verkligen Abramovic högra hand in i den här klubben. Som sportchef, framförallt som förhandlare, framförallt som den affärsmässigt liksom ansvarige försäljningar och köp har ju varit den. Det är ju hon som står då med spelaren när den precis har värvats. Det brukar vara Marina och sen spelaren och så tränaren de har för stunden.
Tränaren de har för stunden, ja.
Lite så. Och det är såklart ett jättetapp. Hon har varit otroligt viktig för det här Chelsea-projektet. Hon har varit en sylvass förhandlare. Och det är klart att alla värvningar som har kommit in har inte blivit klockrent. Men hon är ju inte liksom scout. Det är kanske inte hon som i slutändan fattar de här besluten. Det är ju en kommitté som har med analytiker och scouter och
tränare och allting.
Och tränaren såklart i sista hand. Och där hon ingår, men där hon i första hand har hand om de affärsmässiga bitarna. Att se till att affären blir av, att den är ekonomiskt hållbar, att den är försvarbar ur andra perspektiv än just de sportsliga. Och där har hon ju varit fenomenal. Hon har ju fått in de spelarna som tränarna har velat ha, och hon har sålt en massa juniorer för en massa pengar för att finansiera det här, och det har ju varit väldigt skicklig på.
Men hon har ju egentligen styrt den klubben i Abramovich ställe de senaste åren. Att det har ju varit, det har varit ju gradvis mycket mer så att det är Marina som är ansiktet utåt för hela den, alltså att Roman Abramovich tog en mycket mer liksom avskild roll från alltihopa under sista åren som han ägde klubben. Det är ett jättetapp såklart. Hon har ju listats i flera gånger som en av idrottsvärldens allra mäktigaste kvinnor, och då pratar vi liksom här idrottsvärlden då. Och det är ju bara att hålla med i det, att hon var ju en av de absolut tuffaste förhandlarna som fanns att liksom möta, skötte klubben på ett alldeles utmärkt sätt, och det är ett jättetapp för Chelsea utan tvekan. Det ska bli spännande att se om hon fortsätter i den här branschen, tycker jag, och se om hon dyker upp i någon annan klubb eller vad som händer nu. Men
Zenit. Det ligger väl nära till hans.
Ja, om de kan värva någonting, det vill säga. Vi får väl se hur det blir med det där.
Ja. Och det kom rykten igår om att Chelsea då vill värva in Michael Edwards, Liverpools före detta. Han har ju precis slutat, han har precis lämnat Liverpool. Lämnat över till Julian Ward. Och han är ju mycket av arkitekten bakom det transfer. Undret får vi nästan säga som Liverpool har varit de senaste 5-6 åren. Men det är ju inte bara han såklart. Han har ju varit chef över den delen. Men det han framförallt har gjort är att han har byggt upp en organisation som är oerhört skicklig på det de gör. Alltså det är ju en grupp analytiker, alltså folk som sitter bara med data. Det är en ganska stor del av det. Ett stort scoutingnätverk såklart. Givetvis tränaren och den assisterande tränaren Pep Linders är också väldigt aktiv i Liverpool. Och så han högst upp då som liksom förhandlaren och som sitter och räknar, för att det är ju inte så att Liverpool har bara byggt det bästa laget de har kunnat. De har byggt det bästa laget som har kunnat utifrån vissa förutsättningar. Det får inte kosta för mycket. Det får inte vara för höga löner. Det får inte vara fel ålder. Och så vidare. Det funnits en struktur att förhålla sig till. Och där har han liksom verkligen kunnat bygga upp en transferkommitté, som det väl kallas fortfarande, som har varit väldigt framgångsrika på. Och det är ju det som Chelsea behöver göra nu när det har kommit in en ny organisation, om man ska sätta en ny sån här grupp, och Marina har försvunnit och antagligen en del av hennes medarbetare då också. Och förtrogna liksom. De behöver någon som bygger upp en sån här stab igen, som liksom knyter ihop scoutingen med datan, med affären, med ägarna, med tränaren och så vidare. Och det har han ju redan visat att det har han ju kunnat göra en gång med stor framgång i Liverpool. Sen är väl frågan om han själv är så intresserad. Det har väl varit lite oklart om han överhuvudtaget ville stanna inom fotbollen. Det har ju ryktats, även Manchester United har visat intresse för Michael Edwards som sportchef, att göra precis samma jobb då under Ten Hag.
Real Madrid har ryktats vara intresserade att plocka in honom också, att Florentino Perez ska vara imponerad av vad han har gjort. Det har ju kommit lite uppgifter som man får ta en nypa salt, man har tackat nej till Chelsea och så vidare också, men det känns väl tveksamt om.
Ja, det är trovärdiga uppgifter på att
exakt, det är trovärdiga uppgifter på att Chelsea varit intresserade än faktumet att det har gått ännu ett steg, utan jag tror fortfarande det ligger där att det är inte klart än. Såklart att United är intresserade av honom, det är ju helt uppenbart.
Ja. Varför skulle de inte vara?
Ja, det är ju en av de med facit i hand skickligaste sportcheferna där ute just nu också. Så.
Ja, och framförallt en som jobbar på ett lite annat sätt. Han kommer ju inte från fotbollen. Han är inte en gammal spelare. Nu har vi pratat mycket om Van der Sar och så vidare som har varit in. Han kommer ju från datasidan. Han var ju dataanalytiker. Han analyserade fotbollsdata för Liverpool. Det var den vägen han kom. Och det är ju det som är hans bakgrund, och det som han är så skicklig på, det är ju att lägga det här pusslet mellan plus och minus. Hur hittar vi liksom den bästa balansen i allt det här? Och tillsammans då med tränaren. Och det är ju liksom mer den moderna sportchefstypen. Monchi var ju väldigt mycket sån också.
Mm.
Han kunde lägga det pusslet. Han hade bra koll på sitt scoutingnätverk. Han kunde liksom han kunde agera efter värden väldigt mycket och efter data och så vidare. Så att det är en modern sportchef helt enkelt. Och det har hänt rätt mycket de senaste 10 åren på just de här områdena. Det går liksom inte att bara plocka in en spelare eller en före detta spelare eller en före detta tränare eller vad det nu är, som sitter och handplockar spelare runt om i Europa för att de har varit bra förra säsongen. Det är så otroligt mycket mer som ska in i allt det här. Det ska också vara en spelare som tränaren sen ska kunna få in i en grupp.
Och ändå görs det så orimliga värvningar fortfarande varje sommar som man inte överhuvudtaget kan se någon logik i.
Ja. Och med det så det för oss direkt in på Arsenal.
vad tycker du de har gjort för ologisk
värvning? Nej, jag tycker inte att de gjorde mycket förr i tiden. Mycket tveksamma förlängningar framförallt. Man tänker på Mesut Özil och men där har det verkligen hänt någonting. Det känns som Arteta. Manchester City har ju också länge befunnit sig på en plats där
en bra plats.
Ja, där scoutingen har fungerat, där men allt det här arbetet har varit framgångsrikt och man har jobbat metodiskt med en stor stab av analytiker, av scouter, av taktiskt väldigt slipade personer runt omkring Pep Guardiola. Känslan är att Arteta har fått med sig den kulturen in i Arsenal, där det var väldigt mycket Wenger såklart en gång i tiden som styrde och ställde och var både tränare och sportchef och manager och allt sånt där som det var förr i tiden. Den gamla typens manager var ju alltihop. Wenger och Ferguson och alla de där, de var ju liksom
managers. Det är ju skillnad på manager och tränare har jag lärt mig en gång i tiden. I alla fall på svenska.
Ja, men de var ju managers på liksom på det gamla sättet.
Mm.
Och sen såklart att det fanns scouter och förhandlare och såna här saker i verksamheten också. Men nu är de mycket större organisationer och där får jag känslan i alla fall att Arsenal faktiskt har fått till en fungerande organisation under Arteta. Det var att titta på förra sommaren att man handplockar en spelare som Aaron Ramsey som jag inte trodde på alls. Ingen trodde på. Han kommer in och är helt perfekt för det här laget. En Tomiyasu som ja men ingen liksom han hade helt kunnat hamna i Championship vad jag liksom hade koll på.
Jag hörde Aaron Ramsey men jag gissar på att du sa Aaron Ramsdale.
Aaron Ramsdale menar jag.
Jag tänkte, hur långt tillbaka i tiden hoppar vi nu tänkte jag.
Ja men det är väl tillbaka på den där. Han var ju för sig
han var en jättebra värvning en gång i tiden så det är inget fel men absolut, Ramsdale är i alla fall.
Han var en sämre värvning utav Juventus.
Ja, och av Glasgow Rangers här nu senast som inte jävlar ville behålla honom. Nu ska de försöka bryta hans kontrakt i Juventus på någon vänster.
Ja, det var ju fantastiskt där i Europa League. Han har inte spelat en minut, kommer in för till straffläggningen, den enda som bränner straff.
Ja, det gjorde lite ont ändå att se, tycker jag.
Det gjorde det faktiskt.
Nej, men angående Arsenal så, som sagt, på tal om också bara sätta en gammal spelare på sportchefsrollen och se hur det funkar så är det ju där man gjorde med Edu och det har ju faktiskt funkat bra.
Ja, men där känns det ju som att det också finns en organisation där Arteta har tagit med sig en kultur lite grann ifrån Manchester City runt hur han vill ha organisationen runt värvningar och runt scouting och sådär. Och nu pratas det om Rafinha, vilket vore en förträfflig värvning såklart för Arsenal.
Jag tycker det finns en beslutsamhet hos Arsenal som inte fanns heller innan. Att till exempel när Fabio Vieira-värvningen som kom från absolut ingenstans. Det är inte ofta vi ser Arsenal göra den typen av bara pang, han ska vi ha, nu värvar vi honom. Och att det är så tyst om det innan det blir liksom klart.
Det är en stor skillnad, för jag menar, hur mycket Lacazette pratade vi innan han väl dök upp? Mycket, allting var ju läckt, varenda konversation runt Lacazette var ju läckt. Alltså 5 minuter efter att de hade yttrats i ett slutet rum.
Det gick ju ut live allting som sades om Lacazette.
Det är ju en annan tid nu.
Ja, men om man tittar nu Rafinha då. Också bara det här faktumet att Arsenal nu bestämmer sig, ja men vi vill värva honom. Man har tittat på situationen, man är medvetna om att Barcelona är Rafinhas första val, det har varit väldigt tydligt. Det är också såklart agenten Decos första val att få sin klient till Barcelona. Men Barcelona har velat, de har inte varit nära, inte ens närheten av att möta Leeds.
De har helt andra prioriteringar också ju.
Ja, vi kommer in lite på Ousmane Dembélé sen ska vi göra. Och då, det är ju samma position vi pratar. För Rafinha var ju tänkt som en sorts Ousmane Dembélé-ersättare. Leeds vill ju ha en ganska saftig summa. Vi pratar väl, det har dykt upp lite olika uppgifter, men runt 65 miljoner pund har jag läst bland annat. Att Leeds vill ha. Barca har erbjudit typ 40 miljoner euro. Och det är inte ens nära. Och,
nej, då är det halvvägs där ungefär.
Ja, och Leeds vill inte ta emot några spelare i utbyte och det där liksom. Så att, men de har väl insett att vi kommer bli av med Rafinha. Däremot har ju alla Londonklubbar suttit och väntat här nu. Arsenal, Tottenham, Chelsea. För alla de tre verkar ju på något sätt vilja ha Rafinha eller vara intresserade. Chelsea sägs ju vara Rafinhas andrahandsval ifall han nu inte skulle få Barcelona. Vilket han väl börjar tvivla på om han kommer att kunna få igenom. Tottenham ser ju inte Rafinha som första valet. Utan de ser snarare någon annan spelare som första valet. Till exempel Richarlison kan man ju tänka sig att det åsyftas då. Och Arsenal ser Rafinha som ett första val att värva in på den positionen som en ytter för att få extra offensiv kraft. Och det är en jättebra värvning av dem om de lyckas. Men att de är inne och börjar buda nu och visar sitt intresse väldigt tydligt, det tycker jag ändå är ett gott tecken. Och jag tror att det är inte omöjligt att tänka sig att Arsenal lyckas lösa det här också.
Nej, nej men jag blev väldigt imponerad över Arsenals säsong. Processen. Det som blev lite hånat när man förlorade de tre första matcherna. Haha, trust the process. Men det var precis vad man skulle göra. Lita på processen, för att Arteta har ju visat att han har en plan. Han har en metod. Han har ett sätt att ta sig an det här projektet på. Och värvningarna som kom in kostade en del förra sommaren. Det ska vi ju komma ihåg att de betalade ju faktiskt ganska mycket för
Ben White,
framförallt Ben White, men också för Ramsdale kostade lite grann. Och Tomiyasu kostade några kronor. Så att, men det var spelare som de såg att de här vill vara in, de här fungerar, det här är personligheter vi vill ha in, det här är egenskaper vi vill ha in. Och alla tre blev ju succéer.
Ja, man kan kalla Ben White en succé, absolut. Eller får man väl ändå säga.
Ja, det tycker jag.
Eller alltså, han har succé och succé, men alltså han
har
ju...
att det inte är lätt att spela mitt back i Arsenal. Nej, det är många som har försökt och misslyckats.
Det har ju varit framgångsrikt på så sätt att efter en tuff start har han ju kommit igång och faktiskt varit väldigt bra i det där försvaret, samt med Gabriel som ju, man får säga, ett fynd med facit i hand också.
Ja, verkligen.
Vi får se om de får behålla Gabriel. Det pratas ju ändå lite och tisslas och tasslas om att de kan tänka sig sälja honom. Jag tror inte de gör det.
Nej, det tror jag inte.
Men det kan ju vara kopplat till att man vill ha till exempel då Martinen från Ajax som det pratas jättemycket om. Men han ska ju kunna användas till vänster också. Precis som centralt, och skulle kunna vara ett bra truppkomplement på så vis. Men det känns tydligt att Arsenal har en idé vad de vill göra i alla fall. Mm. Sen får vi väl se hur det blir med Tielemans. Vad som händer där eller inte. Det är olika uppgifter om Arsenal är intresserad eller inte någon mer där, i och med Fabio Vieira-värvningen. Men däremot Gabriel Jesus verkar ju allt mer tyda på att han kommer att hamna i Arsenal. Han verkar ju vilja gå till Arsenal också, och de är väl redo att betala det som krävs för det. Det lär bli en ganska dyr värvning också.
Men... Det lär bli en ganska dyr värvning, men det har också en otrolig potential, den värvningen.
Ja, det kan ju bli hur bra som helst.
Gabriel Jesus är fortfarande på något sätt underskattad. Men det är för att han inte gör så mycket mål. Alltså,
men det är väl nu det blir upp till bevis om han är över- eller underskattad.
Ja.
Det är lite så jag ser det. Han har ju varit svårdefinierad.
Han har varit svårdefinierad. Det är också så här att det är svårt att spela. Det är som man tänker att det ska vara väldigt lätt att spela striker i Manchester City med de fantastiska liksom assistfötterna som finns på mittfältet och yttrarna runt omkring. Men jag tror att det är mycket svårare än man tror. Jag tror att du har ett krav på dig att röra dig på ett speciellt sätt, att inte springa i vägen för dina Mahrez och Sterling och Foden och så vidare. Han kommer kanske få lite större frihet i Arsenal, och framförallt får han vara en större stjärna i Arsenal. Han får ju vara den personen som ska göra det. Han får ju vara den offensiva fokuspunkten som han aldrig riktigt fick vara. Först då han i skuggan av Aguero, och sen när Aguero försvann, ja, då var det lite så här, ja, men då skulle liksom Kevin De Bruyne spela falsk nia plötsligt och Jesus ut på en kant och så vidare. Det blev aldrig riktigt varken hackat eller malet, men samtidigt så har han ju ett fantastiskt målsnitt ändå, Gabriel Jesus, så han är ju sällan dålig någonsin när man ser honom. Jättebra i brasilianska landslaget också.
Ja, han får ju sina liksom ups and downs, att han har perioder där han bara fullkomligt öser in mål, så han perioder där han känns helt iskall.
Men då är det ofta perioder då han liksom
petas, inte får spela så mycket, det går dåligt för laget i allmänhet. Nej, alltså som sagt, det är ju det som ska bli så spännande att se vad håller han egentligen för nivå. Om han får det här orubbliga förtroendet som jag tror att han kommer ändå få i Arsenal som nummer 9. Nu finns ju Eddie Nketiah där också som ju kommer att få speltid, skulle inte han få nummer 14 och förlängas med. Men jag tycker det känns spännande, och jag har ju sagt det från början att Gabriel Jesus känns som rätt värvning för Arsenal för alla parter egentligen där, så att ur det här perspektivet så är det ju, den lär nog hända och den känns smart för alla.
Mm. Lite intressant här nu, jag läser ibland YouTube-kommentarerna som rullar in att först är det den ena efter den andra skriver mer Arsenal, kan ni snacka mer Arsenal?
Och sen nu snackar vi ganska mycket Arsenal.
Och sen skriver Adam Muren, hur ledsna är ni över contentmässigt att silly-favoriten Arsenal verkar jobba mer och mer, är det tysta med sina transfers? Jag tror att supporterna är de mest frustrerade av vad jag kan läsa av de här
De är lite för välskötta och för tydliga. Alltså nu, Fabio Vieira, det friskar ju upp att det bara dök upp från ingenstans. En liksom random portugis som tydligen ska vara väldigt bra, som man inte har sett så mycket av, men statsen talar sitt tydliga språk. Ser ganska timid och snäll ut. Man ser honom på bild där. Lite såhär skolpojka aura över det. Men han kan säkert jättebra, det får vi se vad han får för utveckling i Arsenal-tröjan liksom. Men överlag att de är så tydliga att de vill ha Gabriel Jesus, nu börjar de buda på Rafinha, de vill ha möjligtvis någon back till. Skulle kunna bli Aaron Hickey också, som det pratas om en del, Bologna, ytterbacken, som då skulle vara understudy till Tierney då. Så att de har ju koll på grejerna nu, Arsenal. Det är väl det som är lite där att det känns smart, men det är inget som man liksom går igång på. Det är inget kaos i Arsenal.
Ja, men det känns som att de har kommit in i matchen nu, och att den där tomrummet efter Wenger liksom sakta har fyllts i med någonting.
Vågar du säga det här? Vi vet ju vad som händer när vi tror att det här ska ske. Vi vet vad som händer när vi...
Nu sitter en Filip Lindfors här ute någonstans och hatar oss att vi jinxar sönder Arsenal.
Han är nog inställd på att det blir nedflyttning nästa säsong, jag känner honom rätt liksom.
Jag är imponerad av Arsenal. Jag tyckte de gjorde en jättefin säsong. De föll på målsnöret, men jag ska inte komma, de vek verkligen ner sig. De hade den där fjärde platsen.
Ja, det var
i sin hand. Den var ju, de behövde ju egentligen bara jogga hem den fjärde platsen med tanke på spelschema och sådär. Och de schabblade ju bort det. Vi ska inte komma ihåg att de schabblade bort den där fjärde platsen och att det kan bli kostsamt, för de kommer inte kunna värva från samma hylla, konstigt nog, som Tottenham gör just nu. Jag menar, de plockar in en Bissouma, en spelare som också har ryktats till Arsenal tidigare. En spelartyp de hade haft väldigt mycket nytta av. Det var bara pang in till Tottenham.
När det känns som de som, om man tittar Big Six, de som sitter absolut mest i skiten just nu, det är ju uppenbarligen United, på att Frenkie de Jong-dealen dröjer och de inte får igenom, alltså de fortfarande inte gjort några värvningar, samtidigt som Liverpool är klara med sitt fönster, samtidigt som Tottenham redan är igång, samtidigt som Arsenal känns som att de har tydliga riktningar i vad de håller på med.
Och de är också igång.
Ja, där de är också. Chelsea är inte igång än, men där tror jag att när Lukaku nu lämnar för Inter.
Men där är det fortfarande mycket frågetecken runt organisationen. Nu lämnar Marina nu.
Ja, men det blir ju interimförhandlare Todd Bowley.
Det känns ju inte alls speciellt stabilt. Kan ju jag känna. Det finns ju något oerhört...
Kommer in där med sina pilotbriller in på. Det kan bli något alldeles extra.
Ja.
Nu ska jag säga som sagt, LA Dodgers, om de är väldigt duktiga på transfermarknaden i baseballsammanhang. Det är någonting som man kan ha med sig i alla fall i det här, tycker jag.
Ja, alltså
just, sen kanske han kan baseball bättre.
Det är ju vad vi är inne på. Jag menar, FSG som köpte Liverpool kom ju också från baseball. Ja. Det tog det ju en stund innan de lärde sig.
Ja, det var Stuart Downing först.
Först och främst var det ju Stuart Downing som skulle in, för att han hade då most created chances eller något. Han hade någon statistik som han ledde, och det såldes alla in på skulle bli kanon, och det blev det ju inte. Det tog några år innan de fattade vilka som skulle värvas och vilka som skulle driva det här och på vilket sätt saker och ting skulle skötas, men de gjorde det i alla fall. Lärde sig av sina misstag och tillsatte rätt folk. Och
nu tror jag inte att Todd Bowley kommer att börja Moneyball styra Chelsea, det är inte det jag tror.
Det tror inte jag heller.
Så styrs ju inte heller LA Dodgers, så vet jag vet. Det är bara värva stjärnor för stora löner, och det passar ju Chelsea ganska bra. Så att vi får se, det är ju mycket de behöver göra. De måste ju värva mittbackar till att börja med, och då blir det spännande att se vad som händer med Jules Kondé. För nu ska sägas att Barcelona och Sevilla ska ha öppnat så kallade öppna förhandlingar. Bara att diskutera lite ungefär hur de ser på situationen med varandra utan att egentligen komma till någon konsensus. Mm. Men det är ett första steg i alla fall på att Sevilla har sagt att vi vill ha pengar, punkt. Vi ska inte ha några spelare i utbyte som Barcelona alltid försöker skicka. Och Koundé verkar ju vilja gå till Barcelona också. Samtidigt finns det uppgift att han hellre vill gå till Chelsea fortfarande. Och Chelsea undrar mig bara, varför bara betalar ni inte och löser det här? Ju längre ni väntar, desto större risk finns det att ja, han faktiskt går till Barcelona istället. Att Barcelona på något vänster får ihop pengarna för att göra det. För Barcelona har ju tre tydliga transfertargets den här sommaren. Det är Lewandowski, det är Jules Koundé, det är Bernardo Silva. Och det låter helt bizarrt att säga det. Ena dagen är de på liksom ruinens brant och går i konkurs. Andra dagen ska de vara tre av världens bästa spelare. Så, att,
ja. Så är det ibland.
Ja, i den klubben, det är roligt att följa i alla fall. Där händer det mycket konstigt.
Ja, där händer det mycket konstigt. Vi ska prata lite mer Barcelona. Vi har en tittare som vi ska ringa upp här alldeles strax.
Är det fortfarande tittare när det är en podd live? Eller blir eller lyssnare?
Lyssnare, jag vet inte vad han har följt med tv-sändningen där. Ja. Hallå, vem är det vi pratar med?
Det är Max här.
Tjena Max, välkommen till Silly-podden. Jag förstod det som att du är Newcastle-supporter och jag gissar att du har en fråga rörande Newcastle till oss.
Ja, jag har ju det. Det är en första av allt stor ära att få vara med här. Det är riktigt kul.
Det är kul att ha dig med.
Ja, ja tack. Nu är det typ klart med Nick Pope här för dryga 10 miljoner pund. Vad tycker ni om den värvningen? Själv tycker jag att det är en kanonvärvning, men...
Ja, men det är en kanonvärvning. Newcastle har haft bra målvakter ändå. Men alltså, det har varit lite... alltså, jag har gillat Dubravka och sådär. Men det har inte riktigt varit den högsta hyllan. Och jag tycker ändå att... inte om vi pratar internationellt så håller inte Nick Pope. Han är inte på samma nivå som Courtois eller... de allra bästa i världen. Men han är strax där under.
Ge honom två riktigt bra säsonger. Då kommer han vara på den nivån i brittisk media i alla fall.
I brittisk media. Men han är en riktigt, riktigt bra målvakt. Han är en stabil målvakt. Han har ju visat i Burnley att han har en oerhört hög lägsta nivå framförallt. Och det är ju precis vad Newcastle behöver i det här läget.
Ja, för han är alltså Dubravka som sagt, han är ju riktigt bra, men jag tror Pope, han är 3 år yngre, han kan nog bli ännu bättre tror jag också.
Alltså det känns ju också som, alltså nu är känslan att Dubravka ändå kommer stanna och att han kanske konkurrerar med Pope om första spaden då, om man får använda hockeytermer. Men alltså Pope med den erfarenheten han har levererat under väldigt många år, naturligt steg att lämna Burnley när han åker ur. Newcastle behövde en målvakt. Det är en jättesmart affär. Och han är ju lång cirka också. Var det en sån sak?
Ja, 191 centimeter.
Eller är det tillräckligt långt för en målvakt?
Ja, det är absolut tillräckligt långt. 1,90 är
gränsen.
Där är godkänt. Och så är det klart att har man en målvakt någonstans runt 1,95 kanske upp mot 2 meter. Courtois till exempel, ja, är en av mina favoritmålvakter. Så det är klart man har ett övertag i luftrummet. Men Nick Pope är jätteduktig och jag är väldigt förtjust i den målvakten. Jag tycker att det är, för mig är det faktiskt den jag hade helst sett i det engelska landslaget. Till och med före Ramsdale. Och framförallt före de andra.
Ja, den där T-Rexen i mål. Pickford, han är inte mycket att ha.
Alltså Pickford har också sina fördelar. Men han har desto fler nackdelar tycker jag jämfört med både Ramsdale och Nick Pope om jag ska vara riktigt ärlig. Du hade någon fråga om Arsenal också tyckte jag du skrev.
Ja, jag skrev det. Jag såg den där Rafinha-linken och blev lite konfunderad först över varför de skulle behöva en till ytter. Sen så fick jag det väldigt snabbt förklarat för mig av Arsenal-supporterna att PP ska bort. Så att då undrar jag lite, vad hamnar han då? Vem tar emot honom liksom?
Det finns ett jätteroligt rykte angående Nicolas PP. Och det är ju att PSG blickar lite på honom.
Vad är det med det? Det här är någonting med PSG.
Han levererade i Lille var ju trots allt det som gjorde att Arsenal betalade den hutlösa summan för honom.
Ja, visst.
Vem var det som var ansvarig i Lille på den tiden? Luis Campos, som är sportchef som blir sportchef i PSG nu. Det finns kopplingar att dra på det sättet. De vill ha in en ytter för att konkurrera som ska ersätta Di Maria som ska liksom bara ge bredd i truppen också. Det är väl inte helt otänkbart att de skulle försöka typ låna in honom och värva honom på något billigt sätt. Och han skulle nog inte ha något emot det.
Nej, det gud nej. Det tror inte jag heller. Han sitter och nöter bänk i Arsenal just nu. Det håller ut. Sen kommer de ju aldrig få tillbaka den summan de betalade för honom. Det är ju inte så att de kommer vara en plusaffär trots att han var en ung spelare. Hans värde har ju sjunkit liksom kraftigt sedan han värvades till Arsenal.
När, vilket år var han värvades? 2019?
Något sånt. En bra flopp alltså.
Ja. Men det är alltså tre säsonger då blir det. Så då har du amorterat bort tre femtedelar. Och då kostade PP från början ungefär, vad var det, 80 miljoner euro eller något sånt där, va?
Ja, något sånt.
Ja.
Ja. Så då ska jag inte hålla på med matte på eftermiddagen här på torsdagen, men det borde jag kunna räkna ut mycket snabbare än vad jag gjorde. Men i alla fall så det är ju inte så mycket, det är liksom, tänk att det är resten av den summan som är kvar liksom, som de inte har, där räcker ju liksom som en utköps.
Ja, och Arsenal har ju vad det verkar ganska, alltså helt okej finanser för tillfället. De verkar finnas en budget för att göra de värvningar som Arteta vill göra, och de kommer inte heller behöva vrida varenda krona som går ur PP. Det är också en ganska hög lön, gissar jag, som försvinner, som, om man då ska ha in Rafinha. Sen vi ska komma ihåg att det är en enormt lång säsong. Det är en enormt tuff säsong också med VM som ligger mitt i. Det är 5 byten nu i Premier League, vilket också förändrar situationen ganska kraftigt. Du kan byta mycket mer, du kan då hålla spelare fräscha. Du kommer behöva ha fler spelare, kanske lite bredare trupper, framförallt om du ska vara med och kriga om de här fjärde platsen, och det tror jag vi kommer se på alla de här. Därför är det lite oroväckande med Manchester United. Men hörru du Max, jag hoppas du fick svar på din fråga. Tusen tack för att du hörde av dig så vi kunde ringa upp härifrån poddstudion.
Ja, tack så jättemycket för att du var med.
Ja, inga problem. Vi går vidare, Makoto, och då ska vi till
Everton, till Nicolas Pepe. Det känns ju inte otänkbart heller att de skulle ge sig in.
Alltså jag tror inte att de har råd. Däremot,
nej, men de kommer ju ryktas.
De kommer ju såklart ryktas.
Leicester. Alltså de vill, nej, nu kan vi gå vidare. Det var en intressant fråga.
Ja, men det var det. Det man glömmer ju bort Pepe.
Ja, det är det.
Ja. Men han är faktiskt en av Premier Leagues dyraste spelare.
Genom
ja,
det är ju Arsenals dyraste värvning genom tiderna väl.
Arsenals dyraste spelare är han väl fortfarande.
Det är ändå sanslöst att man
får se, alltså, hur länge till han är det då. Eller om, ja det är klart, Rafinha går inte över det heller.
Nej, alltså de tillsatte alltså en intern utredning för att avgöra huruvida de betalar överpris för honom. Det säger liksom allt. Det är så hutlöst.
De hade kunnat skicka ett mail till mig så hade jag kunnat svara på den frågan.
Internutredningen. Svaret, jo vi gjorde nog det. Men alltså, det är synd om spelar när man gör något sånt, tycker jag. Alltså, snälla någon.
En annan spelare man trodde väldigt mycket på för ett antal år sedan som kanske inte riktigt, men ändå till viss del och lite i smyg ändå har kommit upp i alla fall till en nästa nivå som man hade hoppats. Det är Axel Witsel. Spelare som jag trodde extremt mycket på för, ja, men säg 5-6 år sedan. Sen tog han det där steget till Ryssland för att tjäna pengar. Det tror jag har hindrat honom i hans karriär ända sedan dess. Han gjorde ingen direkt stort avtryck i Ryssland heller. Han verkar inte ha trivts.
Just det, han gick ju till Ryssland, ja.
Ja, han gjorde ju det. Det var ett dåligt beslut, men han fick bra betalt, så att han kanske tyckte det var ett bra beslut ändå. Sägs på gång till Atletico Madrid.
Ja, han lämnar ju Borussia Dortmund nu på fri transfer, och då är Atletico som är sugna på att värva honom, och då blir han ny ersättare till Hector Herrera som försvinner. Och det är en uppgradering från Hector Herrera, tycker jag. Och det känns...
Han har ju varit väldigt bra i Borussia Dortmund, ska man ju...
Ja, och det känns... Alltså han har ju varit skadedrabbad också, ska ju sägas. Men det känns spontant som en spelare som verkligen skulle passa i Atletico Madrid också. Jag tror att Witsel skulle kunna vara väldigt nyttig för dem. Det är min känsla i alla fall.
Nej, men än i det här belgiska fotbollsundret som man trodde skulle ha den där kanske inte De Bruyne karriären men någonting åt det hållet, och så har det ju inte riktigt blivit. Vi får ju se.
Är det sista chansen nu till Qatar VM? Alltså för den här belgiska generationen runt med alla de här som är runt jämn gamla med mig, som har varit extremt.
Ja, men de här 91-erna, 92-erna som
Hazard, De Bruyne, Lukaku, hela det där gänget. Alltså det är ju typ nu eller aldrig på något sätt.
Benteke.
Ja, absolut. Ja, Benteke. Han är med i truppen också.
Nej, men de har ju tvingats till en generationsväxling i försvaret såklart, med kompani, med Vertonghen, Vermaelen och så vidare som gjorde ryggraden där. Så där har ju liksom redan en generationsväxling skett. Men framförallt så var det ju den här kombinationen Hazard-De Bruyne som ju aldrig riktigt funkade. Man drar ju liksom Gerard Lampard. Känslan får man ju av det här. Alltså de är två så otroligt profilerade. Kanske inte Eden Hazard de senaste åren då i Real Madrid, men under hans Chelsea-tid. Och så De Bruyne i Manchester City. Och så skulle de funka tillsammans. Och det jag vet inte, det funkade bara aldrig riktigt. De stod liksom på varandras positioner och båda skulle ha mycket boll och två ganska olika spelartyper också. Så att jag vet inte, jag håller ju inte Belgien lika högt som jag gjorde, eller som jag gjort de senaste mästerskapen, då det har känts som att, ja, men tittar man på pappret så ska ju det här laget vara med och slåss om titeln.
Nej, jag håller dem inte så högt heller.
Jag tycker inte man gör längre. Visst, de har Courtois längst bak där som jag ändå tycker är världens bästa målvakt. Mm.
De Bruyne är en av världens bästa mittfältare. Lukaku, om han kommer igång nu, är en av världens bästa forwards. Alltså de har ju vissa toppar som fortfarande är väldigt höga. Men sen finns det ju också delar av den truppen där man märker också att Belgien kanske inte är världens största fotbollsnation och att det här är en speciell gyllene generation som vi fått uppleva.
Jag kommer ihåg att Belgien är ju befolkningsmässigt ungefär lika stort som Sverige. Så att,
Men det är ju också Uruguay som har alltid fostrat fantastiska landslag till exempel. Där har vi ett fotbollsunder.
Kanske lite större. Nej, men det är ungefär som Sverige tror jag.
Uruguay är väl ännu mindre?
Ja, Uruguay är ännu mindre. Ja. Det är väl kanske, vad är det, 6 miljoner någonting?
Det är helt sanslöst. Nu är vi väldigt liksom off topic här, men alltså hur Uruguay år efter år efter år kan ha så fruktansvärt bra landslag. Ja. Det är fascinerande.
Det är det verkligen. Vi skulle ta oss vidare därifrån. Vi bara konstaterar att han är på väg till Atletico Madrid i alla fall.
Ja, det verkar vara så gott som klart också, sägs det ju. På tal om, det kan man också notera då att när...
Jag tror att det är lite sista chansen för Axel Witsel också att hävda sig i ett, liksom på den här nivån, att göra den här kontraktet. Vad är han? Han är också typ i den åldern, passerat 30.
Ja, det borde han väl ha gjort, eller har han det? Ja, det måste han ha gjort. Nej, men alltså, det
som sagt, så länge.
Det är en smart värvning av Atletico, tycker jag. Man får honom billigt, det är en spelare man vet precis vad man får av, såklart.
Han är född 89. Så att det här är ju definitivt sista chansen för Axel. Det här är hans sista kontrakt.
Ja, han kan ju göra någon MLS-vända. Eller, ja, nu, det är inte lika inne att åka till Kina när du blir äldre någon mer. Men det skulle han ju också kunna göra efter. Efter Atletico då. Men här och nu så är det ju en smart övergång för alla parter. Kan man väl säga. Jag säger det ofta. Varför är alltså välskötta för? Det är bara liksom klockrena övergångar för alla parter hela tiden. Liksom Sadio Mané har vi pratat om också. Det känns också bara helt rätt för alla parter. Ja, officiellt nu.
Ja, vi har ju ett par officiella vi kan bränna av här då. Vid 42 minuters markeringen ungefär. Sadio Mané är helt klar för
Bayern München.
För Bayern München känns ju klockrent. Det är lite sorgligt att se honom gå såklart som Liverpool-supporter. Han är ju den spelaren som har definierat den här eran, Klopp-eran, mer än någon annan spelare. Mer än Salah, mer än Van Dijk, mer än Alisson, mer än Trent Alexander-Arnold. För att det är spelare som har lagts till i takt med att Liverpool har blivit bättre. Att man har fått andra förutsättningar. Mm. Men när Sadio Mané kom till Liverpool så var det ett lag som precis hade slutat sjua i ligan. Som hade en ny tränare som visserligen såg extremt spännande ut, men som vi fortfarande var lite osäkra på. Sadio Mané kom in och bara tog plats på den där högsta hyllan i världen. Alltså den där bland de absolut bästa forwardsna i ligan och i världen. Från den första, han var liksom den spelaren som visade att ja, vi kan spela på den här nivån även i det här laget. Och gjorde fullständigt kaos från sin högerkant som han spelade på då. Och att han var så framgångsrik och var det liksom den viktigaste spelaren under den säsongen som gjorde att Liverpool då krånglade sig till den här Champions League-platsen och köpte man Salah och sen så liksom
rullade på därifrån, ja.
Rullade på. Coutinho var ju såklart väldigt viktig och såklart det fanns ju andra bra spelare i det här laget, men just att han kom in i det skedet man är vad gör att i alla fall jag förknippar honom med hela den här eran för Liverpool, där vi liksom gick från ett, liksom ett lag som harvade runt i skuggan utav jättarna ute i Europa och även jättarna i England till att faktiskt kliva upp och utmana dem och ha spelare i världsklass, och att det kändes liksom naturligt. För även tidigare, men att ta en sån som Luis Suarez, som såklart var världsklass när han spelade, det kändes som ett undantag då på något sätt. Det kändes som att wow, vad har vi snubblat på här för någonting? Det här är ju inte vår normala nivå.
Men... Du kan ju ha Borini. Det är där du menar.
Precis. Men det kändes faktiskt annorlunda den här gången. Det var ju såklart tack vare Klopp väldigt mycket. Men Sadio Mané är bara 30 år gammal fortfarande, en utmärkt fotbollsspelare. Jag tror att han kommer vara fantastisk för Bayern München också.
Och ändå känner man att han har varit något underskattad, även om liksom så här Liverpool-fansen såklart håller honom väldigt högt för det han har gjort, så har det ju ändå varit, han alltid på något sätt varit i skuggan av Mohamed Salah. Mm. Att det har blivit så på grund av Salah kanske gjorde mer mål, men också syntes på ett annat sätt. Också nu när liksom kontrakten var på väg ut, det var snack om Salahs kontrakt hit och dit, och hur ska Liverpool göra, det var helt tyst om Mané.
Framtids... man har vetat.
Ja, och det ger lite känslan, man visste kanske att ja, men nu kommer han dra. Och Bayern München på något sätt är perfekt. Det är så tydligt hur glada Bayern München är, hur de höjer det här är en värvning, alltså, vi har värvat en världsstjärna, en absolut världsstjärna. Och att han får den statusen som han förtjänar, att vara den liksom center.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Peace. I ett av världens bästa lag. Så att det, som sagt, det är en kanonlösning för hans del, det är en kanonlösning för Bayern som får en fantastisk spelare, och för Liverpool som får bra, rimligt betalt för en spelare som är 30 i det här läget, efter att då värvat in Darwin Nunez. Nu är det bara Salah situationer man måste lösa på något sätt.
Ja, och där är ju, jag börjar ju mer med, jag har ju varit helt övertygad om,
ja, du har sagt,
att ett nytt kontrakt kommer presenteras här under sommaren. Jag börjar nu mer och mer känna att Liverpool kommer inte röra sig från sin position. De tänker inte bryta sin lönestruktur för Mohamed Salah i det här skedet i hans karriär, eller i det här skedet i Liverpools bygge heller. Där de bästa spelarna idag tjänar ungefär 200 000 pund i veckan. Det Mohamed Salah vill ha är 400 000. Det är en enormt hög lön. Han skulle bli en av de bäst betalda i ligan då. Det är väl bara kanske typ Cristiano Ronaldo, eventuellt någon i Manchester City och sådär, som skulle tjäna mer. Och det tror jag inte att Liverpool är intresserad av, helt enkelt. Då värvar man hellre in en ny talang, en ny lovande spelare, betalar mycket för den spelaren och utvecklar den, men behåller sin lönestruktur intakt.
Först ska det bli intressant att se hur han levererar i höst. När Mané är borta, när han har liksom en ny kompanjon i Darwin Nunez, vilken nivå kommer Mohamed Salah hålla? Där tror jag kommer avgöra väldigt mycket också vad som händer sen. Men det blir väldigt spännande att se. Men vi kommer inte få något svar på det på länge i alla fall.
Jag tycker det känns lite låst där. Man väntar ut varann lite grann. Och sen får vi väl se vad som kommer för erbjudanden. Helt enkelt. Jag tror att båda parter är ganska tillfreds med, jag tror inte Mohamed Salah har någonting emot att spela en säsong till i Liverpool. Jag tror han trivs jättebra. Jag tror att han och Klopp kommer överens jättebra. Jag tror att han och lagkamraterna kommer överens.
Och jag tror han trivs alldeles utmärkt med att kunna välja och vraka på fri transfer. om man ska lämna sen.
Det som Barcelona har ju redan hört av sig och sagt att du är välkommen hit.
Ja, dit vill han nog då. Om man inte får stanna i Liverpool och får de pengarna han vill ha. Apropå Barcelona och kontrakt. Vet du hur lång tid Ousmane Dembélé har kvar på sitt kontrakt nu?
Nej.
En vecka
kvar.
Tror du han har några anbud?
Ja, jag tror det finns en massa anbud. Framförallt från Barcelona.
Alltså, nu har ju Chelsea-spåret också svalnat. Det har inte ens kommit något anbud från Chelsea än, och de verkar vara intresserade av Sterling istället. Så det kom ju uppgifter här nyligen att Ousmane Dembélé sitter och funderar, varför har inte fått några anbud, att ingen vill ha honom, att han har hamnat i den sitsen nu. Och Xavi ska ha sagt till Barcelona-ledningen, gör ett sista försök att förlänga med Ousmane Dembélé, för det kan sluta med att han blir kvar trots allt, vilket hade varit en hel, liksom, alltså det är ett makalöst slut på en av de mest liksom svängiga, tröttsamma sopper vi har sett när det kommer till ett spelare och dess kontrakt. Han var liksom totalt utfryst och persona non grata för ett halvår sedan. Tas tillbaka till nåder. spelar bra. Xavi också håller honom väldigt högt. Spelar bra, man tänker att han kanske stannar. Nej, det gör han inte. Nej, han är klart med PSG. Nej, det vart inte PSG, men nu ska han till Chelsea. Nej, det vart inte Chelsea. Han ska vara kvar i Barcelona. Ja, nu ska han vara kvar. Kommer ju sluta med typ att han hamnar i United eller något. Att det kommer något helt annat. Eller så blir han kvar och det är någon sorts... Ja, jag vet inte, det är nästan tragikomiskt om han blir kvar i Barcelona efter alla dessa vändningar hit och dit. Men då måste han ju också...
Det vore ju faktiskt helt sjukt.
Ja, men det är ju det smartaste av dem egentligen. Alltså istället för att lägga massa pengar på Rafinha, förläng med en spelare som är minst lika bra, måste vara skadebenägen. Som Xavi också vill ha.
Vi har fått massa frågor. Vi har också några andra officiella vi ska riva av. Officiellt att Nkunku förlänger med RB Leipzig. En tung förlängning för dem såklart. Var det deras bästa spelare? Det var hela Bundesligas bästa spelare den föregående säsongen.
Men här är ju, finns det en detalj som gör det här.
Och det är ju den här utköpsklausulen som finns med i det här nya kontraktet. För att den utköpsklausulen, fan, jag kan inte prata, är alltså på 60 miljoner euro.
Ja.
Det är kaffepengar för en spelare som Nkunku. Om han fortsätter leverera på den nivån han har gjort förra säsongen, den här säsongen, då kommer alla världens lag stå i, bara i kö, redo att betala den utköpsklausulen för honom nästa sommar.
Ja, och det är ju nästa sommar den aktiveras, och det här är ju, det är faktiskt briljant business av Leipzig också. Att nu riskerar de inte att de får en missnöjd Nkunku som sitter där och blickar mot annat. Nu garanterar de 60 miljoner euro, kan låta lågt för en sån spelare, särskilt om man gör supersuccé, men nu är de garanterade den summan och de får en spelare som är väldigt viktig för dem, som de nu får behålla i ytterligare en säsong. Om de inte hade förlängt med honom, behållt honom i ytterligare en säsong, då har de inte varit i närheten att få de pengarna, för då börjar vi prata en kontrakt som håller på att gå ut. För han hade vi till 2024 innan han förlängde det här kontraktet, nu till 2026 istället. Nu har du fått satt ett minimipris på vad du kommer få för honom, och det är bara det är ju skönt för dem, och han kommer ju kunna liksom hypas som bara den fram till 2023, och det är så. Om han är minst i närheten lika bra att man var den här säsongen, så kommer han bara kunna titta på alla klubbar i världen och peka dit vilja. Och så löst. Det kommer bli Erling Braut Haalands situation av det. Och det är som sagt, det är en jättebra lösning för Nkunku själv, som inte verkar ha stressat från att lämna Leipzig. Det är en bra lösning för Leipzig som får sin summa framöver och får behålla honom en säsong till. Och det är en ganska bra lösning för alla klubbar som vill ha honom också, för att de får dem för det här priset om ett år.
Ja. Vad hade vi mer? Vi hade... Pogba var inte officiell.
Nej, men det dröjer ju hit och dit. Han ska ju till Juventus, det sägs ju.
Ja, men det verkar ju, allting verkar ju bara vara klart för Juventus här. Men det var inte officiellt än.
Har du börjat titta på Pogbas dokumentärserie på Amazon Prime?
Nej, jag har inte gjort det. Alltså, jag orkar inte.
Pogmentoring.
Ja, har du gjort det?
Nej. Jag borde göra det egentligen, men jag antar.
Ja, man får väl ta... jag får sätta lite arbetstid för att göra det.
Det är arbetstid. Det är arbetstid.
Fan att det är arbetstid.
Det är arbetstid. Det är det.
För att det går helt enkelt inte. Vi ska se. Vi har också...
Sebastian Haller dök upp i...
Ja, men det var den jag skulle till. Jag skulle bara ha fram lite statistik här.
Att han är väl inte officiellt presenterad än, va? Eller är han det?
I stort sett, va?
Ja, alltså han har ju dykt upp för medicinsk undersökning, men jag tror inte att han har presenterats av Dortmund som en värvning, men det är ju klart i alla fall. 35 miljoner euro blir det väl inräknat bonusar som, eller så var det plusbonusar som Dortmund betalar till Ajax. Det var ju spelaren de ville ha som ersättare till Haaland, en stark, reslig forward som kan göra massa mål.
Ja, precis, han öste ju verkligen in mål förra hösten, framförallt inte minst i Champions League. Det kändes som han gjorde 5 mål per match ett tag. Det var helt sjukt hur mycket mål han gjorde. Jag har haft en lite trasslig karriär, får man säga. Vändan till West Ham blev ju inte alls som förväntat, kom ju med väldigt stora som ett stort löfte till West Ham. Det funkade inte alls så som han hade hoppats, eller klubben hade hoppats. Går till Ajax och nu har det lossnat igen då, och nu öser han in mål för Ajax.
Och i Ajax så inleddes med att de glömde registrera honom i Champions League-truppen, minns jag.
Ja, just det.
Det var väldigt roligt.
Ajax hade en helt fruktansvärt stök i höst ju. Jag vet inte vad du minns det.
Ja, Onana blev avstängd också.
Ja, Quincy Promes.
Och Quincy Promes i Ajax då?
Visst var han det?
Ja, det kanske han var. Eller var inte han redan i Spartak Moskva?
Han var väl tillbaka från Spartak Moskva, var det inte så det var?
Oklart, men det var stökigt med Quincy Promes i alla fall, det kan vi konstatera.
Ja, verkligen. Ja, men det var en väldigt stökig höst i Ajax som ändå Ten Hag då redde ut med, ja, precis, han är i Spartak nu, Quincy Promes. Han dömdes väl till fängelse, va?
Jag är inte exakt säker på vad han dömdes till, men han dömdes väl i alla fall. Och det känns ju, med tanke på vad det var han var anklagad för, så borde det bli fängelse av det, om vi säger så. Mm-hmm.
Bra, vi har några fler. Christian Eriksen, det är många som ställer frågan vad som händer med hans kontrakt. Manchester United är väldigt intresserade. Även Brentford är väldigt intresserade av att fortsätta samarbeta med Christian Eriksen. Ska väl också ligga någonting från Tottenham?
Ja, de ska inte vara fullt lika intresserade, men likväl intresserade kan man väl säga. Finns ju uppgifter på att Eriksen ska tackat nej till United, eller att han inte tänker tacka ja till United för att han vill stanna i London. Och då, det finns ju alltså alla Premier League-klubbar i princip i mittenskiktet vill ju ha honom om de kan. Men jag tror det står ju mellan Brentford eller Tottenham, är känslan. Jag hoppas fortfarande att det blir Brentford. Jag vill se vad det här Brentford kan bli över en säsong, om de får ha Eriksen en hel säsong. Det hade varit väldigt, jag hade skrivit ett års kontrakt och spela till och spela med dem. Men jag hade velat se vad det här projektet kan ge om han skulle få en hel säsong i Brentford. Det tycker jag de har förtjänat också, sett igång. De gav honom chansen.
Vi har också Minamino som lämnar Liverpool efter en och en halv säsong. Han kom vintern förra året, va?
Dubblar väl ungefär vad han, alltså, det han kostade att köpa, så får det liksom dubblerat nu när man säljer honom.
Ja, gå till Monaco.
Ja, det låter väl som en bra lösning för honom. Alltså det blev ju inte riktigt som han hade hoppats i Liverpool, Minamino. Men Monaco borde han få mycket mer speltid och kan säkert bli en viktig del i det här anfallet han får spela där med Wissam Ben Yedder och de andra.
Just det. Vi ska få in lite frågor här också från sociala medier. Tommy Karlsson skriver Henderson och Avonii.
Taji Avonii.
Ja, precis. Nej, det går inte. Till Forest om det verkar. Vad tror ni om det? Ja, men Dean Henderson är ju jättespännande. Det är ju en Premier League-målvakt.
En jättebra värvning.
En jättebra värvning. Jag vet inte vad de betalar hans lön, men han hade ju faktiskt väldigt hög lön i Manchester United. Jag är osäker på om han får den lönen i Forest. Han satt nog på 100 miljoner pund i veckan.
Det var väl lite stökigt
100
där.
Miljoner pund, hör du vad jag liksom rör till det. Det är för nära midsommar. 100 000 pund i veckan.
Det blev väl lite stökigt där med Bryce Samba som stod i mål i Forest förra säsongen, och hur han lämnar klubben nu. Eller han har ju varit ute och liksom diskuterat så här liksom kontraktsförhandlingar och situationer öppet på sociala medier, vilket var lite så här underligt i alla fall. I samband med här nu när Henderson kommer in, och det fanns, jag vet inte, jag ska inte gå in för mycket på det, för jag vet inte exakt vad det är som har hänt i Bryce Samba-fallet, men det har varit diskussioner där i alla fall. Awoniyi som kommer in också från Bundesliga, det är ju en alltså duktig forward. Jag vet inte hur gammal han har hunnit bli. Har inte han lite Liverpool-bakgrund också? Avonii.
Jo, det har han ju. Så är det ju. Så att ja, det kan säkert bli bra. Jag vet faktiskt inte. Dean Henderson däremot är jag rätt säker på kommer vara ett lyft för dem. Det är ju liksom man måste ha en målvakt på rätt nivå, på tillräckligt hög nivå för liga man spelar i, annars så blir det väldigt svårt att konkurrera även om du har ett bra lag.
Vad ligger Avonii på för stats? Måste jag kolla.
Vi kan ta en annan fråga så länge från Niklas Belldal. Han vill att vi ska snacka om Peter Canyons köp av Everton. Vad kan det få för effekt Jag vet inte, det här är ju inget som på något sätt är klart. Han har väl en gång i tiden kallats för the worst man in football. Peter Kenyon, the most despicable man in football kallades han till och med, och har ju en lång historia då, bland annat i Manchester United och Chelsea.
Despicable känns nästan värre än worst man. Jag vet inte, det låter mer liksom otrevligt.
Ja, men Moshiri har ju inte varit en bra ägare heller, å andra sidan.
Nej.
Har trasslat till det något alldeles extraordinärt, inte minst under förra säsongen. Nej, men han har inte riktigt begripit vad sin roll i det här är, utan har lagt sig i alldeles för mycket i saker han inte begriper. Så är det ju. Och nu finns det då ett snack om Peter Kenyon som leder då någon slags konsortie som ska vara intresserad över att ta över Everton. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Det kanske kan bli bra. Eventuellt är det folk som förstår fotboll bättre än Moshiri i alla fall.
Ja, jag har dock känslan, jag har ju mindre tro på det här projektet än vad jag har på Taibo Avoni i Nottingham. 15 mål i Bundesliga kommer jag fram till att han har gjort. Det är ganska bra facit förra säsongen i Union Berlin. Jag tror ju mer på det. Jag tror mer på det här projektet än vad jag tror på ägarbytet i Everton, om vi säger så. Om det nu skulle bli av. Och det är just det, the most despicable man in football som tar över.
Ja, precis. Han har ju då varit, det handlade väl om att han gick från Manchester United till Chelsea.
Ja, det var bara det som åsyftades, att han tog oligarkpengar.
Ja, jag tror det. Men det var det han kallades på den tiden i alla fall.
Tänk om någon visste då liksom hur våra moraliska värderingar och gränsdragningar har förskjutits.
Ja. Nej, men det är väl han ska också ha varit den, läser jag, som har han försökte få Svennis till Chelsea en gång i tiden, när Svennis istället valde Manchester City och Chelsea värvade in vem de nu tog, var det José Mourinho då?
Var det Mourinho då?
Ja. Han blev väl också, jag nu bara läser innantill här, han anklagades då för sån här tapping up för Ashley Cole från Arsenal till Chelsea en gång i tiden inför den
Ashley Cole-historien, ja, den är klassisk. Ja.
Fin Ashley Cole. Fan, finns det någon spelare som, jag tror kanske han är en Arsenals mest hatade i modern tid?
Ashley Cole? Mm. Ja, hela den där telefongrejen och Chelsea-flytten, den var ju nog ganska känslig, är ju känslan. Det var, ja, så där, Robin van Persie var väl inte unisont hyllad när han gick till United heller, om man tänker så. Det finns ju många exempel egentligen genom åren. Adebayor var väl inte heller jätteomtyckt när han lämnade, men man brydde sig kanske inte lika mycket om honom som om Ashley Cole eller ja, van Persie för den delen.
Nej, precis. Fler frågor. Vi tar en. Det här är, när det är live, det är lite svårt, för man bläddrar mellan en massa olika fönster här. Vi har YouTube och vi har TikTok och det är Twitter och allt möjligt. Jag
är glad att jag inte ser din skärm liksom.
Ja, jag försöker att hitta de roliga frågorna. Oscar T skriver så här: Dembélé till Liverpool och ingen Bellingham nästa sommar. Helt otänkbart. Ja, det ska jag säga.
Den biljett i Liverpool är väl inte helt otänkbar?
Ah, jag tror att han har för hög lön till att börja med, att han kommer kräva för hög lön.
Beror på om man lägger honom i för skrå liksom.
Ja, sen så är det klart att han är en fantastisk fotbollsspelare.
På sitt eget vis.
Men Bellingham är ju en helt annan position, en helt annan spelartyp som Liverpool har mycket större behov av här och nu. För jag menar, där har de centrala mittfältare som börjar bli till åren, och det har redan lämnat en förra sommaren då, som var väldigt viktig i Wijnaldum, som man inte riktigt har ersatt. Dessutom så har varken Harvey Elliott eller Curtis Jones visat att de är redo att vara en... Ja, Harvey Elliott visade det ju före fotledsskadan, får man säga. Då var han ju precis på väg att slå sig in och bli en startspelare för Liverpool. Men även... sen skadan har han ju inte riktigt kunnat spela på sin högsta nivå. Så att den generationsväxlingen har liksom lite uteblivit än så länge. Så att Bellingham tror jag rätt högre prioriterad.
Ja, ja, ja. Dembélé tror jag inte är prioriterad på något sätt. Jag tror faktiskt Dembélé blir kvar nu. Alltså det är min känsla. Sen blir det så här korttidskontrakt, ett år eller två år, en signer, och så kör vi om det här igenom ett år.
Adam Muren fyller på här att Ashley Cole är där uppe med Adebayor och Van Persie.
Ja, men då, det var ju de namnen som...
Ja, Gallas som också går in och tar nummer 10 direkt efter Bergkamp.
Ja, det var ju ändå respekt att han tar nummer 10. Det är som när Mariano tog över sjuan i Madrid efter Cristiano Ronaldo. Det var väldigt roligt. Mm. Självbilden.
Lite andra. Belgien är väl mindre än Sverige, skriver Virvel här. Det är de säkert. Exakt.
Ja, alltså ytan är ju mycket mindre.
Ytan är definitivt mycket mindre, men exakt lika många lär vi inte vara. Men det är väl ungefär någonstans där i storleksordningen.
Vi är bra på att gissa sånt där.
Samma kategoriland i storleksordningen, typ runt 10 miljoner. Det är ganska många länder som är runt 10 miljoner i Europa. Sådär, om det är mellan 9 och 12. Var det med? Virvel fyller på. Eller som när Kalle Corneliusson tog över tian i Napoli efter Maradona.
Roliga tior man minns. Las Diarra i Madrid var också rolig.
Ja, just det.
Han var ingen tia, om vi säger så. Alltså i spelstilen.
Steve Sidwell var nia i Chelsea en gång i tiden.
Ja, just det var han. Han fick ju nummer 9, ja.
Fina Steve Sidwell. Då blir man varm i hjärtat. Ah, du undrar, vad händer med Weghorst och Corné? Burnley-supporter, skriver han under.
Det var en väldigt bra fråga faktiskt. Ja, alltså jag hade ju tyckt att typ en klubb som Juventus borde titta på Weghorst.
Alltså, han har ju kvaliteter för...
Ja,
alltså,
det är ju den typen de uppenbarligen vill värva in. De vill ha en target.
Ja, utmärkt target. Alltså, så här. Om man vill ha en understudy till Kane... Alltså om man vill ha ett annat alternativ, en forward, det är de har letat efter så många gånger. Alltså en stor nia, eftersom Kane är skadad delar av säsongen, han är ju alltid det. Det kommer alltid vara så att han inte spelar alla matcher. Fan, in med en Wout Weghorst där.
Men skulle han gå med på att ta en sån... Alltså...
Han kan ju han länkar upp spelet liksom som Kane, det är han ju alltså faktiskt underskattad i Weghorst.
Vill du höra något riktigt stökigt?
Ja.
Som jag skulle säga, där borde Tottenham plocka in. Weghorst skulle ändå kosta lite. Och jag vet inte om man skulle gå med på att nöta bänk. Akta dig nu. Mm. Luke de Jong.
Åh, fan, det hade ju blivit igen en sån här, vad heter han?
Vinicius, fast den långa och reslig. Eller vem tänker du på?
Ja, jag tänker på han... Nu står det still i huvudet på mig.
Tottenham forward vi minns.
Ja, Tottenham forward vi minns. Och V någonting. Ge mig nu.
Ja, Vinicius.
Inte Vinicius. Nej, det står still.
Damiao.
Belgare.
Belgare?
Var han ett belgare eller holländare?
Wennegård of Hesselink.
Vincent Janssen. Tack
just
så mycket.
Vincent Janssen. Tack YouTube. Han som hamnade i Mexiko Janssen. Sen.
Ja, precis. Vincent Janssen. Tack Virvel. ibland är det bra att köra live så att folk kan,
ja, det är det.
Kan
ja, men,
höra
men,
sig.
Men Luke de Jong. Som Andrew, alltså som liksom look the goal. Bara kasta in när du behöver mål. Slutet.
Alltså,
stå där och nicka in grejer.
Fine. Men då håller jag faktiskt Wout Weghorst högre.
Jo, men Wout Weghorst hade kostat. Wout Weghorst kanske inte sitta på en bänk och så vidare. Luke de Jong hade knappt kostat en krona. Så vi vill bli av med honom.
Ja, det är sant.
Där har du något.
Ja. Grönsvart atlet skriver: kom in lite sent i sändningen så kanske jag snackat om det. Nej, det har vi faktiskt inte. Men varför skulle Sterling lämna Chelsea egentligen när han inte är garanterad att starta där heller? Kommer bli bättre med Haaland.
Alltså, lämna City pratar vi nu.
Lämna City då för Chelsea.
Precis. Mm. Han skulle nog vara betydligt, alltså ha en större roll i Chelsea offensivt än vad han har i City, tror jag. För att vi måste komma ihåg, du har Phil Foden, du har Jack Grealish, du har Haaland som sagt, du Alvarez ska få sin speltid när han kommer behållas, de har ju sagt nej till massa lån i bud på honom, Riyad Mahrez som han är kvar. Det är ganska mycket spelare du konkurrerar med i Chelsea, och man kommer konkurrera med Pulisic och Ziyech, då kommer han ju gå före dem. Och jag tänker ju mig att Chelsea kommer att typ ställa upp, jag säger att det är Sterling, ja, de måste väl ändra lite i formationen på något sätt, men Sterling får ju agera där tillsammans med Mount och den där tvåan, så har det väl Havertz på toppen och sånt, gissar jag.
Mm.
Eller så Timo Werner eller vad det nu blir för någonting. Jag tror inte de kommer värva någon, alltså central striker. om de inte ska ersätta Lukaku på något sätt. Jag tror de är mer intresserade av att värva en ytter. Alltså Sterling kan ju spela centralt också. Så jag tror att han kommer ha mycket större roll och viktigare roll i Chelsea. Och jag tror ändå att faktum att han vill ha lite av en ny start. Han kanske vill flytta hem till London igen. Han vill känna sig mer värderad än att han måste liksom, han kommer roulettas bort i varannan match från startelvan. Så jag förstår över, jag förstår varför han vill gå till Chelsea. Det.
Bra. Vet ni vad? Det var faktiskt allt vi hann idag. Klockan har sprungit ifrån oss. 10:50 klockan och imorgon är midsommar. Vi måste ju hinna före systemet stänger. Så att vi hinner tyvärr inte sända mer silly idag. Vi är tillbaka på måndag igen.
Den officiella anledningen.
Den officiella anledningen är att systemet snart stänger. Det kommer vara 3 timmars kö, så att det är bara att ställa sig nu.
Ja. Aj.
Du ser bekymrad ut. Med all rätt.
Med all rätt.
Men vi säger glad midsommar, trevlig helg, och Sillypodden är tillbaka nästa vecka i vanlig ordning, så vi hörs då.